Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår tredje säsong och det här är avsnitt 31. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Jag heter Boel Stier och är copywriter och kommunikatör.
Idag ska vi prata om hur cykling kan rädda folkhälsan, eller åtminstone hur vi kan göra det lättare för fler att vara fysiskt aktiva. Och vi har professor Peter Schanz från GIH i studion, men först en tillbakablick.
Ja, för förra gången var prisade polisen Hanna Bjärgård här och pratade om hur hon leder genom att skapa delaktighet och ansvar.
Mm, och berättade att de avslutar varje ledningsmöte med en kort avstämning. Där man pratar om man har fattat alla beslut enligt sina värderingar. Och ett begrepp just deras lokalområde inom polisen jobbar med helhet före del. Och då försöker de se till att värderingarna verkligen styr och inte bara blir ord i ett dokument.
Smart tyckte vi. Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa.
Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder och för dem såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de 10 år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både mätt i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan.
Just det. Och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia i form av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den.
Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. Oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går här eller till jobbet eller det privata. För det är ju ibland ganska svårt att avgöra.
Precis, och en person blir då en sorts hälso- och rehabvägledare som följer med från start till mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd.
Mm. Ja, men det är toppen. Och sen naturligtvis, behöver man sjukskriva så ska man ju göra det.
Mm.
Så. Läs gärna mer på skandia.se/friskare-medarbetare.
Men nu ska vi prata med Peter Schanz och du är professor i humanbiologi vid GIH, alltså gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Välkommen Peter.
Tack ska du ha.
Vi bjöd in dig efter att ha läst om er forskning som visar att om de 110 000 bilister som har mindre än 30 minuters cykelväg tar cykeln till jobbet och hem igen, så är den hälsoekonomiska vinsten 2,5 miljarder kronor. Hur har ni kommit fram till den summan? Mm.
Ja, vi har beräknat då hur långt de skulle cykla. Och sen vet vi beteendet för de cyklister som finns i Stockholm. Och det har vi satt på de här individerna också. Och sen har vi nyttjat en norsk modell för hälsoekonomiska beräkningar. Och det är den mest utvecklade modellen som finns i världen i det här laget. Den är framtagen av socialdepartementet och den används av det norska trafikverket för att göra hälsoekonomiska beräkningar. Och de finns med i sådana här cost-benefit-analyser av infrastruktur för cykling. Så det är en värdefull modell. Den bygger på den fysiska aktiviteten för individerna. De här 2,5 miljarderna, det reella värdet för samhället är större därför att du har också förbättrad luft. Mm. Och den förbättrade luften leder till att ungefär 60 individer per år skulle sparas i Stockholms län.
Alltså inte dö av miljörelaterade.
Nej, inte det förtida döder. Mm. Så att de reella vinsterna är mycket större än 2,5 miljarder.
Och du nämnde då cost-benefit-analys, vilket antar jag betyder att man även räknar in sånt som att man skadar sig på cykeln eller är med om olyckor på cykeln också.
Ja, precis. Och det, i de där summorna så är inte det borttaget, men det är en sån liten del av den totala vinsten. Så att det påverkar inte särskilt mycket.
Nej, för man är med om olyckor i bilen också. Så att någonstans så räknar man så att, som jag sa här, att man flyttar personerna från en tänkt bil till en tänkt cykel?
Ja, precis. Det är så beräkningarna är gjorda, ja.
Man flyttar dem inte från... Jag tänker så här, för att många av oss, jag till exempel, åker i buss och tunnelbana, men de var inte med i just den här beräkningen.
Nej. Det här är ett skapat scenario i Stockholms län och det bygger på alla som bor och arbetar i Stockholms län mellan 16 och 65 år någonstans. Så att, och då bestämde vi oss för att vi var intresserade av just vad skulle konsekvenserna bli för hela befolkningens hälsa men också för de som cyklar om det skulle kunna förverkligas. Mm. Och snitttiden för de här 112 000 ligger någonstans kring 14 minuter så det är alltså verkligen inget märkvärdigt. Mm.
Så det är många som tar bilen idag.
Väldigt korta och det kan man ju se. Alltså tänker jag, man ser ju mycket det här, nu ser man ju inte hur långt de kör, det syns ju inte på bilen. Men jag tänker just det här, man ofta pratar om att oj vad många det är som sitter en person i köer liksom, och ofta ganska missnöjda med det och vad man skulle kunna spara. Mm. Ja. Och du var ju ute i medierna för några månader sedan och då diskuterade du det här. Och du spetsade till argumentet och frågade varför regeringen investerade 700 miljoner i en miljöbilspremie istället för elcykelpremie. Hur har responsen på det här har blivit?
Ja, så jag vet att man diskuterar bland annat med Finansdepartementet, mellan Miljödepartementet och Finansdepartementet, om att faktiskt skapa en elcykelpremie. Men det problematiska är ju så att säga att man tänker i termer av hela tiden i termer av bilar. Mm.
Bilen är enorm. Så att
bilen
säga.
Är enorm och så. Och det skulle kunna bli ofantligt många fler cyklar om man istället satsade på att stötta dem.
Verkligen. Jag tänker på det, vi som är ute och cyklar, alla tre, i Stockholm. Och jag är ju ganska aktiv på Twitter och läser mycket. Och det finns ju nästan det är inte en tråd, det finns massa trådar om just den här frustrationen, cyklister, bilister, gångare. Har ni liksom tittat på det här, har ni tittat på infrastrukturellt också, vad som skulle krävas? Det vet jag ju att regeringen också har gjort, men när ni gjorde den här studien, var det någonting som ni tittade på?
Vad vi såg, det är ju att det blir verkligen stora flöden. Vi har idag i Stockholm ungefär 6-7% under sommarsäsongen som cyklar till jobbet. Och vi skulle komma upp till någonstans 18%. Men redan det betyder ju väldigt stora flödesökningar i vissa stråk som man då skulle behöva liksom bygga ut. Och behovet av att bygga ut de stråken finns, kan man säga, redan idag med den ökning av cykling som finns. Men om vi ska komma upp till Köpenhamns nivåer så är det dubbla det. De är uppe på 40% i Köpenhamn och de strävar mot 50%. Så att det är liksom, visst, det är en radikalt förbättrad infrastruktur för cykling som behövs för att stötta sånt beteende.
Men det är intressant att se att det går. När du säger 40%, då menar du 40% av alla som pendlar till jobbet inom någon slags
Köpenhamns kommun.
Mm. Det är fantastiskt. För jag tänker att så som staden ser ut idag, nu pratar ju vi om Stockholm, men det ser ju säkert likadant ut i många andra städer, så blir det ju på något sätt en kamp mellan bilar, fotgängare, cyklar och bostäder. Alltså om något ska få mer plats så måste något annat flytta på sig.
Mm.
Men det här i Köpenhamn har väl växt fram under lång tid?
Jo, precis. Vi gjorde ju det strategiska misstaget att vi följde den amerikanska utvecklingen efter andra världskriget och började satsa på att bygga bilstäder. Medan Köpenhamn och Stockholm var på samma nivå efter andra världskriget. Alltså väldigt höga procentsatser för cykling. Men sen har vi systematiskt negligerat och till och med byggt bort möjligheter för cykling. Medan Köpenhamn hela tiden har satsat i en annan riktning. Och det liksom blev en del av deras identitet. Och nu är det en väldigt viktig del som de vill gärna vara bäst på i världen. Så att det är ju saker och ting som tar tid att förändra.
Mm.
Men jag tar gärna upp en annan dimension i det här också, för att det man i Köpenhamn har dessutom, det är ju möjligheten att ta med sig cykeln på kollektivtrafiken.
Just det.
Och det är i Stockholm urdålig.
Det är någonting, jag såg en skylt nyligen. Man får ta med på pendeltåget men inte egentligen under rusningstid när alla vill ta med.
Nej, precis. Nej, just det. Och du kan inte ta med på tunnelbanan. Du kan inte ta med på bussar. Och den möjlighet som fanns till exempel i Stockholm att komma till Karlbergs station och så, den försvinner ju nu med Citybanan och så. Och det vet vi från undersökningar att väldigt många skulle vilja kunna ta med sig cykeln. Och det skulle öppna upp ett helt annat landskap för att kombinera då. Alltså det är så kallade kombinationsresor man cyklar till. Och sen många vill ta med cykeln för de kanske inte är lite rädda för att ställa en fin cykel på under arbetsdagen. Så de vill ta med sig cykeln och kunna cykla vidare. Och den frihet som det då skapar att ha med sig den till arbetsplatsen och kanske göra ärenden under lunchtid och så vidare. Så att.
Men här är det väl en lösning ändå, eller en del av en lösning, det vi har sett de senaste åren, såna här hyr din cykel under en kort tid lösningar som finns överallt.
Ja, det är en jättefin, ett framsteg.
Och det känns ju lite grann, tycker jag, här som att det är människor själva som driver på den här utvecklingen. Du ser att politikerna följer någon slags bilstyrd modell. Nu måste de kännas lite överrumplade för att, åtminstone vad jag kan se med mina egna ögon, så folk cyklar ju så mer och mer för varje år och även på vintern.
Jo, det får man nog säga. Det är människor som har liksom förändrat kulturen. Det är inte en politiskt. Men det är ju roligt att notera nu, tycker jag, i Stockholm att i princip alla partier är med. Det är ingen som motsätter sig det. Men för 10-15 år sedan så skälldes de politiker som ville satsa på det här, de skälldes ut väldigt kraftfullt.
Med vilka argument då?
Ja, bland annat så var det ju att skulle man anlägga cykelbanor och så skulle det ta bort näringsidkarnas möjligheter att sälja, därför att det gav färre parkeringsmöjligheter och sådär. Så Stockholms handelskammare var väldigt negativa, och Stockholms handelskammare verkar via vissa politiska partier och sådär, så att det var.
Alla ser sina egenintressen och politikerna ser förstås sina väljare. Men nu när så många cyklar så är väl alla politiker också övertygade om att de har sina röster på jul i många fall. Men jag tänkte att vi pratar ju om hälsa kopplat till arbetsplatsen. Och är det någonting, jag tänker, har du något tips till den individ som känner så här, ja men jag skulle gärna cykla. Jag själv till exempel, jag cyklar med jämna mellanrum när det är varmt. Och så har jag funderat på att börja cykla på vintern. Men det känns lite som, Det känns lite jobbigt här med vinterdäck och så. Alltså, hur kan man ge sig själv en knuff tillbaka?
Just med vintercykling? Eller?
Ja, nej, men är du själv vintercyklare?
Ja, jag försöker hålla igång. Nej, men först ska vi säga att det där tycker jag är ett exempel på politiken där man har verkligen tagit, man försöker nu, och man håller på med sådana så kallade sopsaltning och vissa huvudstråk, är de väldigt duktiga på att skapa goda förutsättningar för vintercykling. Och det där kommer få effekter efterhand.
Och då menar du att man sandar eller?
Ja, de sopsaltar, de har alltså en viss saltkoncentration som de sprider ut, och därmed så sänker de frystemperaturerna. Så att,
där folk cyklar.
Ja, alltså. Ja, precis. Nej, men rent allmänt kan man väl säga så här att det handlar väldigt mycket om att man måste pröva på. Och ifrån miljöpsykologisk forskning så vet man till exempel att vi har en tendens, vi människor, att överskatta avstånd. Våra mentala avstånd till arbetet, de är mycket, mycket längre än vad de själva verket är. Mm. Och det är en erfarenhet som, när vi har provat på det här med bland annat studenter på GIH, men var det så här nära? Gick det så här lätt?
Mm.
Och några studenter, som vi hade det där ganska sent i utbildningen utav våra idrottslärare, så kom de liksom, varför fick vi inte det här tidigt? Då hade jag cyklat till GIH hela studietiden.
Mm. Mm.
Så att den där pröva på-dimensionen tror jag är jätteviktig. Och det kan ju arbetsgivarna liksom, man kan ju ha speciella satsningar där man försöker tillsammans med personalavdelning eller vilka det nu är, friskvårdare finns det på vissa företag, större företag, där man jobbar med de här frågorna systematiskt. Och en viktig del tror jag är just att ledningen för företaget måste vilja och tydligt markera att det här tycker vi är värdefullt. Jag skulle nog också säga att företagare rent allmänt har anledning att bli politiska röster i de här frågorna. Alltså Svenskt Näringsliv, företagarna som organisation, har anledning att börja ställa krav på politiken att stötta den här formen. För det är sådana enorma fördelar för produktiviteten. Så att, och där har vi har inte sett företagarna som aktörer på den här marknaden. Så att, utan det har varit cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningen traditionellt sett. Men där tror jag vi verkligen behöver ställa om.
Och företagare är ju både arbetsgivare och näringsidkare. Så här finns ju för stora aktörer, alltså stora organisationer och företagen, en jättefördel. Mm. Att man kan både liksom attrahera medarbetare som skulle gilla en sån här arbetsplats.
Men jag tänker just på att man ofta vill mäta såna här satsningar. Och här finns det ju data att hämta sig. Att man, nu tar jag bara hypotetiskt, man är en organisation med 200 personer. Och så börjar 50 personer där att cykla till och från jobbet. Så bara, ni har just förbättrat luften så här mycket. Vi har rört oss så här mycket. Och här är det ju lätt för arbetsgivarna, som du säger, att eller inte lätt, men ja, det går att göra. Alltså att man just med ledningen går ut och visar att vi tycker det här är viktigt. Och sen vi ger er de här förutsättningarna. Och gör det här lite nudging som man pratar om. Alltså förenkla för människor. Att ja, men det går ju inte. Jo, men vi har fixat parkeringar. Jo, men vi har fixat det här. Och här kan ni duscha. Här kan ni ställa leriga. Alltså verkligen göra det så enkelt som möjligt. Och sen också, skulle jag säga, använd det liksom i employee branding och varumärkesbygge. Kolla, vi på vår arbetsplats så förbättrar vi luften i Stockholm. Och rör oss till och från jobbet. Sätter bock på den här fysiska aktiviteten. Och,
ja. Sover bättre, presterar bättre. Ja. Som man ju kan referera till.
Ja, men precis. Det finns ju så mycket forskning bakom det här.
Men det är ju intressant. Och då tänker jag så här till mig själv. Då. Min tröskel är ju till exempel så här. Ha, sätta på vinterdäck, det kostar pengar. Hur gör man? Är det kanske ändå lite svårt? Och då tänker jag att om min arbetsgivare eller någon annan skulle komma med en cykel i december och säga, kolla, testa. Testa imorgon bitti. Då skulle det vara mycket lättare.
Eller ta dit en typ cykelreparatör som kommer så här. De kommer en gång i månaden så här. Den här dagen kan ni ställa er cykel här och få hjälp med att sätta broddar på däcken. För att jag hör precis vad du säger. Man kan gå till sig själv. Vad är mina trösklar? Och det krävs lite förberedelser. Liksom, kan bara reflektera själv som har gått från till att börja cykla. Men jag behöver en bra cykelkorg och en bra cykel och ett bra lås. Mm. Plats att ta med mycket grejer ibland. Och sadelskydd till exempel om jag ställer någonstans. Men de investeringarna, man gör dem en gång. Och sen har man dem.
Mm.
Så, men man kommer behöva, det är ju en beteendeförändring. Och det vet vi ju att det är, behöver man göra medveten ansträngning för att få till.
Ja, men intressant är att vi överskattar avstånd. Ja. Jag tänker på mig själv som tidsoptimist och är på vippen och säga nej. Men jag förstår vad du menar. Du, Annie, har inspirerat mig medan vi har gjort den här podden att börja transportlöpa. Just för att ja, jag såg att du gjorde det och dök upp då och då med ryggsäck och träningskläder. Jag tänkte, det verkar ju skönt. Och att få in liksom, rörelse och träning i livet. Och just där, nu gör jag det en gång i veckan.
Ja, det satt sig.
Och jag, då kan jag känna igen med det här som du säger. Att, nej men den där milen, ja det var jobbigt de första gångerna. Så, men den är inte så lång.
Mm.
Och plötsligt känns det som att jag på något sätt äger vägen till jobbet på något härligt sätt. För jag kan själv transportera mig. Nej men det är en superhärlig känsla.
Jag vill verkligen skriva under på det här med att staden är, nu pratar jag om Stockholm men jag har cyklat i andra städer också, är mindre än man tror. För jag har också varit... Nej men det där kommer inte gå. Jag ska till Söder som för mig är en väldigt obekant plats. Och tänkte att det är jättelångt. Och så bara 4 kilometer. Va? Alltså staden krymper på cykel. Så känner jag. Det är mycket närmare till saker än man tror. Så jag förstår att det, där, att det stämmer. Att man överskattar hur långt det faktiskt är. Ja.
Mm.
Cykla, säger vi.
Mm. Ja. Men och det här med beteenden... Du berättade innan vi satt oss här framför mikrofonen att ni studerar också ja, men mänskligt beteende kopplat till fysisk aktivitet och att man på något sätt måste få in den här upplevelsen i kroppen för att ta till sig en ny vana. Jag vet inte om jag formulerar det så bra, men vill du berätta?
Nej, men vad jag refererar till var hur vi arbetar med våra studenter, de blivande gymnastiklärarna eller hälsopedagogerna som då jobbar mot vuxenbefolkningen. Och man kan säga att de här beteendena de var självklara fram tills andra världskrigets slut. Och då kan man väldigt tydligt se liksom hur förändringen börjar och det är med bilen.
Mm.
Men idag är de inte självklara.
Att gå och cykla.
Att gå och cykla. Va? Vi hade... En gång i tiden så var det ju, kom ju barnen med cyklarna till skolan och så hade skolpolis och så lärde man sig trafikvett och trafikregler och så vidare. Och det har försvunnit sedan länge. Så att vi är i ett sånt skede att vi behöver på något sätt socialiseras in i den här typen av beteenden. Och då med våra studenter som tillhör sig säga vanliga människor i de här avseendena, att de åker ju mycket bil också och är uppvuxna på så sätt. Så att vi måste pröva på de här beteenden och vad vi gör i vår undervisning är att vi mäter mycket noggrant de här beteendena, de här triviala beteenden som vi inte ser annars. Och sen så försöker vi förstå dem i relation till vilka hälsoeffekter man kan få, till exempel relation till typ 2-diabetes. Räkna på det hela och räkna på energiomsättning, vad det betyder det hela. Och det är väldigt påtagligt att det ger effekter. De säger unisont liksom, hur de förändrar sitt seende på vad det här betyder. Och jag tror att det skulle företag kunna jobba mycket aktivt med.
Att få folk över tröskeln egentligen.
Ja, just det. Och hjälpa dem och ge konkreta bilder. För att många säger liksom, ja, fysisk aktivitet och hälsa och så. Men jag tror att man måste, eller det är en väldigt fördel att förstå beteenden i konkreta termer i relation till överviktsproblematik, kost, men också sjukdomar. Och sjukdomar som inte kommer kanske när man är 20, 25, 30 år, men som kan komma, eller som kommer förr senare för alla. Och att förstå vad det innebär att skjuta upp också i termet av konsekvenser. Till exempel typ 2-diabetes. En helt onödig sjukdom.
Mm.
Och vilka konsekvenser får om man får det? Jag satt igår med en student som inte hade fått typ 2-diabetes men typ 1-diabetes. Och som hade en kontinuerlig mätning av blodsockerhalten. Och sen via signalerade ut till en en teknisk apparat på huden som sen skickade ut värdena till mobiltelefonen. Och som gjorde hur hon kunde se värdena och sen kunde hon med en pump reglera insulininflödet. Mm. Och det där gör hon då hela tiden konstant för att motverka förhöjda sockerhalter. Och det är ju fantastisk utveckling, men det är också, vet man ju från studier, så viktigt att hålla den här regleringen för att motverka ett antal negativa effekter. Och det där tror jag, som sagt var, mer konkret förståelse är värdefullt som stöttning för beteendeförändringar.
Jag tänker att mäta, jag menar att alla de här mätningarna finns, att vi vet att det finns så mycket att vinna på att röra sig, det borde ju arbetsgivare ta till sig. Och vad roligt om vi kunde inspirera någon ledare på något stort företag och göra någon satsning baserat på det här. Och då skulle jag vilja tipsa dem om att inte i samband med det sätta igång en tävling om vem som kan cykla snabbast Nej. Till jobbet eller vem som cyklar längst eller något sånt där. Utan då skulle jag vilja uppmana, bara för att jag tycker det, till att istället dela så här härliga stunder på väg till jobbet. Dela liksom hur skönt det är att röra på sig. Och vad säger man kanske för fint på vägen till jobbet. Mm. För att, ja, men vi pratar ju om det ibland. Vi är lite trötta på det här. Att det är alltid de maratonlöpande cheferna som går i bräschen och syns och hörs.
Mm.
Men rörelse handlar ju om att njuta.
Mm.
Och att man sen får hälsan på köpet. För vi vill ju inte alltid tänka på det här att det kommer sjukdomar oavsett om vi vill eller inte. Men att få njuta idag, det är ju värt mycket.
Mm. Ja, men just att det är sån win-win-win-win-win. Det tar liksom inte slut. Det är liksom, vi får motionen gjord, vi får medarbetare som har fått... liksom, och det är lite tid för reflektion, även om man måste koncentrera sig hyfsat när man cyklar in i stan. Men som sagt, när man har prövat det och upplevt det, och det jag skulle skicka med, det är just det här att om du bara liksom kastar cykeln i cykelstället och springer upp på kontoret, ta en minut och bara så här, vänta, hur känns det här? Det känns ju riktigt bra faktiskt. Sådär. Jag brukar själv bli lite så här svettig och rufsig och sådär. Men det är ganska härligt efter en stund. Det är värt det. Att man måste ta den där lilla stunden och låta känslan landa i kroppen är väldigt viktigt. Men också att det är så den blir kvantifierbar. Och sen kan man för den skulle sätta någon på och räkna på hur mycket frisk luft vi liksom har skapat eller så. Mm. Så blir det också ganska häftigt att se. Jag tänker, där jag bor i Sundbyberg så har vi en som mäter hur många som cyklar på den gatan, och den är ju, det är främst min 7-åring som följer det här, men tycker det är jätteintressant på hur den har liksom börjat öka stadigt, och man ser liksom i april så börjar det ticka iväg och sådär.
Det är
så
skylt som du kan läsa av.
Ja, räknar, alltså folk som cyklar, och då är det här med att vi gör det tillsammans.
Mm.
Ja, det finns mycket bra.
Incitament.
Väldigt mycket bra.
Ja, men vad roligt. Vi kanske ska ta tag i den här kampanjen Cycles som vi körde för...
Vad heter den för cykel då? Vi måste ha två liksom.
Jaha, du menar att man sitter på cykelsadeln. Ja, men alltså om vi definierar sitta som att sitta stilla.
Ja.
Då tycker jag att det här också funkar inom ramen för sitt less.
Ja.
Sitta mindre och less på att sitta.
Ja.
Det är därför det är 2T, det är inte felstavat.
Nej, precis. Ja. Precis, så är det. Mm.
Ja.
Är det någonting annat som du har sett i din forskning kring fysisk aktivitet och den här miljön som vi är verksamma i som kan vara intressant för arbetsgivare som du vill lyfta fram idag?
Nej, men jag tycker du har tagit upp mycket med dina kommentarer och jag menar, med parkeringen. Alltså, att man måste klara av de här bitarna och hjälpa till att duscha. Men sen så vet man ju också att om man ger lönetillägg till de som cyklar så är det en väldigt stark morot.
Mm. Är det det?
Ja.
Nu syns inte mitt ansiktsuttryck här. Men, och jag kände så här, gud, jag
sätter emot
professorn här. Men jag liksom så här, armarna åker i kors. Och kan vi betala människor för att ta hand om sin hälsa?
Alltså, företaget har ju anledning att se det rent snävt företagsekonomiskt, tycker jag. Jag kan i alla fall, men det där gjordes i alla fall studier av engelska studier som inte så omtalade, men där man bedömer att det är en väldigt stark morot för att förändra beteenden.
Var det kopplat till cykel då? Eller ja. Var det just cykel? För okej, jag kan tänka också så här att cykla kan man, det är väldigt få som säger att de inte kan cykla. Däremot till exempel styrketräning, löpning, det blir snävare så. Men cyklar kan man ju, ja.
Mm.
Alltså, intressant.
Du och jag ringar pannan lite, ja. För att liksom, det ligger inte för oss att gilla tvång eller att belöna sånt som inte har med själva jobbet att göra.
Nej.
Men vi måste ju vara öppna, ja, och kunna, ja, ja. Lyssna på andra synpunkter.
Ja. Ja, men vi står ju bakom att ökad fysisk aktivitet ökar prestationen på jobbet. Och som vi brukar prata om, att nu för tiden så är ju de flesta, det är ju hjärnan som jobbar, om vi vet att den stöttas. Så det finns ju en tydligare och tydligare koppling med all forskning som kommer.
Mm.
Men det är den här integritets...
Integritet, och så tänker jag så här, man brukar säga, det finns något snidigt uttryck att... vad är det? Att kultur slår... Nej, vill slår måste. När, ja, som helst.
Ja.
Alltså lite grann att det man tvingar fram, vad är effekten av det jämfört med det som man, där man skapar förutsättningar och i förlängningen vilja?
Ja, men alltså jag tycker med den här ekonomiska stöttningen av ett beteende, det är ju att vilja.
Ja, men det
är inte ett måste.
Ja, det är
det här med extern motivation och intern motivation. Men jag tycker det här är så intressant. Och jag tror vi kommer få komma tillbaka till det här ämnet. För att det är, vad säger man? Aktiviteten helgar med, eller vad säger man? Medlen helgar syftet. Ja, för det, som sagt, det finns ju en koppling. Ingen kan ju säga emot att det skulle bli bättre om man rör sig. Men när vi, och det kanske är lätt att sitta som frälst motionär och säga, men det är så härligt, så att jag gör det ju ändå. Men alla är kanske inte där. Och, ja, det här,
det
är...
finns, det ger ju en massa följdfrågor. Och vi har ju pratat lite, du och jag, om, jag menar, årets HR-chef utsedd på chefgalan tvingar alla medarbetare att träna en timme i veckan, tror jag det är. Och vi rynkar pannan jättemycket.
Ja, det är ja, precis. Det är obligatoriskt.
Ja, tvingar. Ja,
citationstecken. Okay, men det är, ja.
Och det här ligger ju liksom i tidens här grepp. Och vad man än tycker om det, så är det förstås intressant. Hur ställer du dig till det, att man liksom skulle behöva träna?
Ja, jag rynkar nog lite på pannan också, så här spontant. Men man kanske behöver tänka om. Men får jag bara knyta an till det här med de ekonomiska incitamenten. För att när Stockholm var ju väldigt duktiga på att inrätta trängselavgifter. Och 2006. Och 11 år efteråt så har vi kvar effekterna av dem. Alltså vi har klart mycket lägre bilåkande. Och det är inte jättestora summor som man betalar. Men det betyder ändå ett förändrat beteende. Och där är det då det omvända, att man betalar. Men,
man bestraffar men att, ett beteende,
ja, man bestraffar,
man vill ha
man bestraffar ett beteende. Och jag skulle säga att vi har faktiskt behov av mer av den typen av åtgärder rent allmänt i samhället. För att de externa, om jag nämner de här till exempel 112 000 bilisterna, eller 110, som då konsekvensen av det bilåkandet är 60 döda människor. Och vi kan inte acceptera liksom beteenden som leder till den typen av negativa hälsoeffekter egentligen. Så att jag tror mycket mer egentligen att samhället skulle behöva styra med de här ekonomiska tyglarna.
Det var ett väldigt starkt argument som du upprepade där. Och får jag fråga igen då, för att klargöra, de här 60 då som inte avled på grund av de här insatserna. Det var tänkt både de fysiska hälsofördelarna och också miljöfördelarna i något.
Nej,
sätt.
Det här är de 60 då, de hämtar sig i hela befolkningen. Hela befolkningen får plusvärdena utav förbättrad luft.
Ja, okay.
Så att det är knutet bara till en förbättrad luft.
Och man skulle säkert kunna räkna på att höja den siffran då, med tanke på hälsofördelarna med att röra på sig varje dag.
Ja, för de som cyklar, de 110, de har ytterligare vinster att hämta. Väldigt många mer.
Ja, men intressant det där. Vi verkligen får återkomma till metoder som vi både gillar och ogillar, men att titta på dem och diskutera dem. Intressant.
Man kan ju göra det svårare att ta bilen till jobbet. Alltså, jag tänker, ja, så att det liksom blir att... Ja, det här begreppet nudging, som liksom är att man knuffar, är väl liksom svenska, liksom puttar lite på.
Ja, bara knyta an till det, alltså att genom att sänka hastigheterna så förändrar du de så kallade restidskvoterna.
Just det.
Så att cyklisten får fördelar.
Just det.
Så det är ett annat sätt att arbeta.
Mm.
jättemycket vägarbeten. Ja, bara lite eller random.
Som, ja. Eller som företag då, att nej, vi tar bort några parkeringsplatser här. Och,
ja, och gör cykel.
Ja, kanske något elbilsuttag, vad vet jag.
Mm.
Ja, här finns mycket att grotta i.
Ja, här finns mycket, ja herregud. Ja. Mm. Men om 10 år då, vad tror du, hur ser det ut?
Jag tror vi kommer bli förvånade av hur mycket som har hänt och vilka beteendeförändringar som har ägt rum. Det är min känsla. Givet att vi inte har en politisk bråk om de här frågorna egentligen, utan det är mest frågan om hur mycket. Och nu har vi den nationella cykelstrategin som är ett första steg.
Just
det. Till någonting. Och den behöver utvecklas på många sätt. Men sen tror jag också att elcykeln kommer betyda väldigt, väldigt mycket.
Mm.
I förändrade perspektiv. Så att jag tror verkligen att det är en positiv framtid.
Mm. Kul att höra.
Vad härligt. Mm. Våren 2017. Sitter vi och poddar då kanske? Och följer upp där.
Våren
2027. Ja. Ja, men det var det här med avstånd.
Gärna. Och då har vi så här, vad händer med bilen?
Ja, just det.
Ska vi boka?
Ja, vi bokar och ser. Ja, men Sia.
Det är det. Vad roligt. Ja, men det här är ju jätteintressanta ämnen. Tack för att du kom hit och ville prata med oss idag.
Tack ska du ha. Mm.
Ja.
Ja, och vår samarbetspartner Twitch Health, de jobbar också mycket med hälsa och gillar säkert att cykla, tror jag. Det vet jag. Deras vd cyklar väldigt mycket. Och de har uppmärksammat att hälsa har seglat upp som ett verktyg i slaget om talangerna.
Ja, och här finns ju mycket att vinna på att erbjuda ett aktivt hälsoarbete till anställda och kandidater som vi pratade om. Twitch släppte nyligen en checklista på vad man kan tänka på för att koppla hälsoarbetet till sitt employer branding-arbete. Alltså sitt arbete för att locka de medarbetare man vill ha. Vi skickar med några här.
Har ni en tydlig målsättning och vision för hälsoarbetet?
Fråga er också, finns det en hälsostrategi?
Och är målsättning och vision och strategi kända av alla på företaget, organisationen?
Ja, för annars händer det så säkert inte så mycket.
Nej.
Och så kan man fråga sig, efterlevs hälsostrategin i vardagen?
Och har ni en fungerande plan för att kommunicera hälsoarbetet externt och internt?
Och fundera också på, hur arbetar era branschkollegor eller till och med konkurrenter om arbetskraft? Hur står ni er i jämförelse?
Och har ni kompetens, alltså expertis internt och eller externt för att samarbeta inom de här frågorna? Mm. Och läs hela inlägget och annat matnyttigt på twitchhealth.se under blogg.
Nästa gång ska vi inte prata om att jobba, nej, utan om att vara ledig. Vi vet ju att vi behöver vår vila och vår semester, men det är kanske inte alltid så lätt att ta ledigt när fabriken stänger inte som förr.
Nej.
Vi har tipsen som gör din ledighet ledigare.
Precis. Och tills dess är ni varmt välkomna att diskutera med oss på Facebook eller på LinkedIn och på hemsidan healthforwealth.se. Ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes. Och vi vill rikta ett stort tack till våra samarbetspartners Skandia och Twitch Health.
Och förstås Agda Media för produktionen. Tack för att ni lyssnade.
Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.